Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Jag skulle väl vilja säga egentligen att det här är en av de största skandalerna i vår tid. Det här med att man har vetat om att barn och unga far illa, men att man låter det fortgå i, inte ens i år utan i årtionde efter årtionde, och hela tiden säger att vi jobbar på problemet.
Det här avsnittet handlar om boken I statens våld, en berättelse om SIS och de statliga ungdomshemmen. Det är Sabina Björk och Valeria Helander som har skrivit boken, och i det här samtalet så träffar jag Valeria som är granskande journalist på SVT och har bland annat jobbat för Uppdrag granskning. I avsnittet pratar vi bland annat om vilka som egentligen hamnar och sitter på SIS, och här kommer vi också in på det missförståndet kring att en stor del som sitter på SIS skulle vara kopplade till gängkriminalitet och ungdomar som har begått brott, för så är det faktiskt inte. Och inte minst kommer vi prata om att det är just flickor och yngre som är utsatta för det mesta av våldet och övergreppen som begås inne på SIS-hemmen.
Precis som man kan läsa i boken så tar det här sin början vid mitt skrivbord på SVT, där jag får ett tips om ett SIS-hem som ligger nära Göteborg, där jag är stationerad då. Och där ska unga flickor ha blivit utsatta för väldigt grava missförhållanden under lång tid, enligt tipsaren. Ledningen ska ha känt till detta och inte agerat. Tipset fick jag 2019. Nej, 2020, förlåt. 2020 fick jag tipset och började gräva i det här på hösten. Och jag tänkte liksom att det kanske skulle kunna bli något nyhetsinslag. Men sen så växte den här historien, och det var mycket, till och med värre än vad det var när man lyssnade på tipsaren. Vilket inte är det vanliga. För det mesta så brukar tipsare överdriva sakernas tillstånd. Men här var det liksom värre än vad de sa. Mm. Så att jag gick då till Uppdrag granskning och sa att det här är ett så pass stort missförhållande att vi borde lyfta det här i ett reportage hos er. Och sagt och gjort, det blev ett reportage i Uppdrag granskning som gick våren 2021. Jag kallade det för de som kallades monster, för att personalen på Björkbacken hade konsekvent använt ordet monster om de här flickorna som de var satta för vårda och som de utsatte för de här missförhållanden i form av våld och sexuella övergrepp och så. Så att man kan ju diskutera vem som var monster egentligen i det sammanhanget.
Mm. Och hur gick det tillväga sen? För att visst är det väl så att man kan inte komma in på de här SIS-hemmen hur som helst. Alltså man tar inte emot några besökare eller journalister, eller det är liksom stängda dörrar.
Alltså det ska ju inte vara det. Alltså barn och unga på SIS har ju lika stor rätt som vilken annan person som helst i samhället att ha kontakt med journalister i teorin. I praktiken så var det ju så att jag fick ju aldrig någonsin komma in på Björkbacken eller på något annat SIS-hem. Det jag har fått höra då, det är ju att det finns en säkerhetsrisk med att släppa in mig på ett SIS-hem. Andra journalister har fått komma in, jag har aldrig fått komma in. Och var i den här säkerhetsrisken består Det har jag liksom aldrig fått förklarat för mig av SIS. Så nej, jag har aldrig fått komma in och träffa någon. Jag har fått prata med flickor på telefon. Några gånger har jag även fått prata med dem alltså via kameran på en iPad.
Mm.
Men aldrig satt min fot inne på ett SIS.
Men för att teckna en liten överblick för den som lyssnar, alltså vad man kan säga någonting mer om själva organisationen, ungefär hur många som bor på SIS, alltså intagna så att säga, och vilka åldrar ungefär, om tecknar en bild.
Ja. Alltså SIS har ju hand om barn som ska tvångsvårdas enligt LVU och LSU. LVU är ju då LSU är de som är dömda för brott. De hamnar på, och är under 18 år. De hamnar på SIS. Och LVU är alltså barn och unga som blir utsatta för våld eller som är en fara för sig själva eller andra, men inte dömda. Och SIS tar emot ungefär 1000 barn och unga per år. Och i nuläget så finns det 21 SIS-ungdomshem där man vårdar, deras målgrupp är alltså 12-20 år. Men det finns ingen nedre åldersgräns, så barn så små som 8 har placerats och är placerade på SIS. Och det man delar upp då är skolpliktiga och icke-skolpliktiga. Så ungefär 12-16, då är man skolpliktig och då är det specifika hem och avdelningar för dem. Och sen över 16 upp till 20 då är icke-skolpliktiga och de placeras för sig då.
Och de bor tillsammans i olika åldrar?
Ja, alltså 12-16-åringar bor ju tillsammans, eller då 8-16-åringar som det blir i praktiken. Och sen 17-20-åringar bor tillsammans.
Mm.
Och pojkar och flickor bor aldrig ihop, det ska man också vara noga med att säga liksom, när vi pratar längre fram då om sexuella övergrepp. Så pojkar och flickor bor inte ihop, placeras inte ihop.
Nej, men just det här med att det är, i praktiken kan det vara en 9-åring och 16 år, alltså upp till 16 på samma.
Ja, då, absolut.
Bara det är ju ganska anmärkningsvärt egentligen, tänker jag.
Ja,
alltså 9-åringen är väl liten, eller 8, 9, 10 sådär, att det ändå förekommer tillsammans med en 16-åring som nästan är vuxen.
Ja, och som dessutom ofta har väldigt svår problematik.
Exakt.
Kanske med droger, kriminalitet, utagerande beteende. Så att det blir ju som en plats där de yngre lär sig upp av de äldre. Och det de lär ut då är väl kanske inte det som man önskar att en 9-åring eller en 10-åring ska lära sig, som är satt i statens vård för att få behandling.
Nej, och om man tänker sig bara också jämför med skolan där man har låg, mellan, högstadie, att man, skolgårdarna är ofta separerade för att det blir liksom först och ålders, det är lite otryggt för mellanstadiebarn att vara med någon som är 3 år äldre. Mm. Så är det ju ganska anmärkningsvärt, skulle jag säga. Så att ungefär 1000 som kommer in på SIS varje år. Och hur många är det ungefär som bor, vad blir det? Det är 21
ungdomshem, ja. Och de är väldigt olika allihopa. Vissa har kanske en eller två avdelningar, andra har många avdelningar. Så det går liksom inte att säga att det här är ett SIS-hem, så här många bor här och här. Det vi vet är ju att medelåldern, eller ja, men snittåldern, på de som är där är 16,2 år. Vi vet också att 2/3 är pojkar och 1/3 är flickor. Och så har det sett ut ända sedan SIS bildades 93. Och för de som inte vet det, så är det liksom, så kan man ju förtydliga att flickor har alltid funnits på SIS och har nästan alltid utgjort 1/3 av de placerade.
Och SIS är en myndighet så att säga som driver alla
en
de här.
En statlig myndighet.
Mm. Och det var bra att du sa det där med flickor där, för att i din bok så riktar du dig främst mot det som flickor som är, sitter på SIS. För de som du har intervjuat är flickor som har suttit eller är nu på SIS hem.
Och det finns ju en anledning till det. Och det är ju för att vi vet att de som råkar mest illa ut på SIS, de som råkar ut för våld och övergrepp på SIS, är ju en övervägande del flickor. Vilket kan ju te sig märkligt med tanke på att de bara utgör 1/3 av de placerade. Men vi har ju tagit fram siffror i boken. Siffror som inte har varit okända. Speciellt inte för SIS. Det här har SIS vetat om i många år. Men som visar då att Är du flicka så löper du 4,4 gånger större risk att bli utsatt för de här fasthållningarna som är det sanktionerade våldet som försiggår på SIS-hem. Är du dessutom flicka och yngre, alltså under 16 år, så löper du 5,5% gånger högre risk för att bli utsatt. Så det som många tror det är ju att det är de här unga, biffiga, gängkriminella pojkarna, det är de som liksom blir nedhållna och fasthållna och isolerade på SIS. Så är det inte. De blir i princip aldrig utsatta för den här avskiljningsåtgärden. Medan flickor och unga och de som har olika typer av psykisk ohälsa, det är de som löper störst risk för att bli utsatta för våld.
Och det bygger på, den statistiken bygger på just alltså anmälningar eller att man har anteckningar.
Ja, det är statistik från SIS.
De själva som
ja,
har...
Ja, alltså det finns ju liksom, det finns ju siffror på detta. De för ju statistik över avskiljningar och vilka som blir utsatta för det. Så att... Och det här har ju lyfts gång på gång till myndigheten att det här är problematiskt, att vi utsätter unga flickor med diagnoser för oproportionerligt mycket våld. För, alltså, och då pratar vi om våld från personal mot de intagna flickorna. Mm. Det handlar liksom inte om våld mellan flickor, utan det är liksom endast personalens agerande som vi har tittat på.
Bara den statistiken då, att det är... Alltså yngre och flickor utsätts för det här oftare. Alltså, vad säger de själva om den statistiken? Man tänker själv, hade det varit, man själv varit GD för en sån myndighet så skulle man tänka, oj, det här ser lite konstigt ut.
Ja, och det var väl reaktionen från den förra GD:n som jag har förstått det. Sabina Mjörk som jag har skrivit boken tillsammans med har ju själv jobbat inom SIS på HK här i Stockholm och har haft, som jag förstår det, två GD:ar som chef. Och den ena var ju väldigt bekymrad över det här och det ville liksom att det skulle förbättras, medan den nuvarande GD:n, också någonting som vi tar upp i boken, har ju en sorts en budskapsslinga. Där var det. Denna GD:n har en budskapsslinga där man använder i främst tre förklaringar till nästan alla problem som uppstår på SIS. Och det ena är ju att de har hand om en svår målgrupp, vilket är ju sant. Mm. Men det är ju samma målgrupp inom BUP, inom skolan, inom ja, socialtjänsten. Så man kan ju inte säga att det är bara i SIS som har hand om en svår målgrupp. Den andra förklaringen är att de har dåliga lokaler. Vilket är en kanske en märklig förklaring till att personal brukar våld mot de intagna barnen och ungdomarna. Och den tredje förklaringen är att personalen saknar tillräcklig utbildning och kompetens. Så det är de tre grundförklaringarna till att våldet är så utbrett.
Och vad är egentligen förklaringen till att just unga flickor utsätts för mer våld än då äldre pojkar?
Alltså det kan vi ju bara spekulera i, men en psykolog uttryckte ju det ganska intressant. Och det är helt enkelt att för att vi kan, för att det är enklare att hålla fast en 12-åring än att försöka prata och använda ett lågaffektivt bemötande. Speciellt om man inte som viss personal då tror på att lågaffektivt bemötande är rätt väg att gå, utan mer ser det som att de är där för att uppfostra, kanske inte vårda utan uppfostra. Då blir det ju lättare att använda fysiskt våld mot en 12-årig flicka, speciellt som fullvuxen man, för att det går, för att det är enkelt. Det är kanske också därför förklaringen är att man inte gör samma sak mot 17-åriga pojkar, för där blir det helt plötsligt farligt. De kan slå tillbaka. Så helt enkelt, det är enkelt och det är också på sätt och vis tillåtet, för SIS har ju de här särskilda befogenheterna som inte är tillämpliga någon annanstans inom vården. Men på SIS så har personalen laglig rätt att hålla fast och isolera barn och unga. Och det är någonstans mellan det här lagligt sanktionerade våldet som det olagliga våldet också tar vid.
Mm. När jag läste den så tänkte jag att det påminner ju lite om polis eller till viss del ordningsvakter. Man tänker bara som har liksom vissa befogenheter, men där ibland spårar ur. Det kan spåra ur alltså för vissa enskilda personer inom den kåren så att säga. Det har ju förekommit sådär. Att man kan ju förstå här också, man har befogenheter att det också kan spåra ur då. Men det är speciellt just för SIS-hemmen i jämförelse med de andra institutionerna.
Det finns också en skillnad mellan polis, ordningsvakter och SIS-hem. SIS är ju en myndighet vars uppdrag, som de får alltså 2,7 miljarder kronor för varje år att utföra, är vård och behandling. De barn och unga som är där ska få vård och behandling. De personerna som jobbar där kallas för behandlingsassistenter och behandlingspersonal. Mm. Så det finns ju en viss skillnad mellan att utöva våld som polisman mot vuxna personer och att vara en behandlingsassistent på SIS och utöva våld mot barn och unga som är satta där för att få vård.
Ja, verkligen. Verkligen. Och jämförelsevis då med de andra institutionerna just för barn och ungdomar, så SIS-hem är liksom, kan man kalla det för liksom en sista anhalten, och när det inte funkar någonstans man måste tvångsomhänderta, så kommer man dit allra sist helt enkelt.
Precis, sista utvägen så att säga, ja. För socialtjänsten, för att man testar ju ofta andra vägar innan, just eftersom SIS också är extremt dyrt för socialtjänsten att placera på. Så man testar ju exempelvis HVB-hem, familjehem, alltså familjeterapi. Så absolut, SIS är ju sista anhalten.
Det man undrar är ju förstås, vilka är det då som hamnar där? För att i media så framgår, eller i media, men man kan få bilden av, alltså av det, man läser ju mycket om gängkriminalitet, det är unga som skjuter varandra och så många av dem där de hamnar där. Så man kan ju rätt få en bild av att SIS-hemmen är proppfyllda med ungdomar som har gjort såna, den typen av brott.
Men och det är ju helt fel.
Ja, exakt. Det är därför jag ställer frågor, leder in det till det, för du skriver om det. Men så, vilka är det som sitter där och vad har de gjort? Vad alltså, är bakgrunden?
En tiondel av de som är på SIS-hem, alltså en av tio, är ju en ungdom dömd för brott. Och av dessa så är det ju en försvinnande liten del som är flickor. 90% av de som befinner sig på SIS-hem är ju barn och unga med svår problematik som inte är dömda för brott, utan som har problem med exempelvis droger, eget beteende som kan te sig uttryck i att de är sexuellt utåtagerande eller begår kanske kriminella handlingar men inte är dömda för det. Och väldigt, väldigt många av dem har ju psykisk ohälsa och olika typer av diagnoser. Senaste studien som har gjorts visar att 70% av alla som är på SIS har minst en diagnos. Oftast är det flera diagnoser, och de som förekommer absolut oftast är autism och ADHD. Och därför så är ju också SIS en vårdmyndighet. De ska ju vårda de som är där och ge dem hjälp att komma till rätta med sin problematik. Det är därför som socialtjänsten placerar på SIS. Det ska ju inte vara någon typ av uppfostringsanstalt, vilket det har varit förr i tiden.
Mm.
Men nu är ju SIS ett vårdboende. Och de som är där är ju till största del, 90% av dem är ju behov av vård. Även den sista tiondelen där, alltså de som är kriminella, är ju också i behov av vård. Men de har ju kommit dit på andra premisser.
Så att det är ju i praktiken en ganska svår grupp att jobba med. Krävs ju kompetens.
Oerhört svår. Alltså man skulle kunna säga att det är den absolut svåraste gruppen barn och unga vi har i samhället. Mm. Är de här 1000 som hamnar på SIS varje år. Och skulle behöva väldigt mycket insatser från psykiatrin, bland annat.
Mm. I arbetet med boken, kan du beskriva lite vilka du har intervjuat och träffat och vad är det som ligger till grund för hela arbetet?
En av flickorna är Nadja, som jag kom i kontakt med när hon är 12, för hon befinner sig på Björkbacken. Men Nadja har blivit placerad redan när hon är 11, och hennes historia är en väldigt typisk historia för hur man hamnar på SIS. Hon är utåtagerande, är ute sent på nätterna eller kommer inte hem. Hennes mamma, ensamstående, får liksom inte riktigt, hon får ingen kontroll över henne. Socialtjänsten sätter in åtgärder i form av familjehem och HVB-hem, alltså frivilliga insatser, vilket inte leder någon vart, eftersom en frivillig insats, då kan ju Nadja vända i dörren och gå därifrån, vilket hon också gör. Som 11-åring så hamnar Nadja på sitt första SIS-hem, vilket är Björkbacken, och som vi vet nu så är det ju en ganska tuff första placering att vara på. Och därefter så följer flera placeringar på andra ungdomshem, och i nuläget så är hon placerad än en gång på sitt fjärde ungdomshem. Och under sin vistelsetid på SIS så har hon fått bland annat delar av tänderna utslagna. Hon har fått blåmärken som jag har sett bilder på. Hon har skadat axeln, och allt detta är då ingripande från den behandlingspersonal som har varit runt henne på de här SIS-hemmen. Så hon har fått utstå väldigt, väldigt mycket våld. Och jag har ju läst alla hennes avskiljningsbeslut. Och där står det ju att, ja, nästan alla avskiljningsbeslut som existerar överhuvudtaget, så står det ju att ungdomen har ju varit våldsam. Det intressanta med Nadja är att hon är så oerhört våldsam på Björkbacken och på sitt andra ungdomshem. Men när hon hamnar på sitt tredje ungdomshem, sitt tredje SIS-placering, då är hon helt plötsligt inte våldsam alls, för det finns inga avskiljningsbeslut. Så då kan man ju ställa sig frågan, och det är också en sak som vi tar upp i boken, det här med att man kan inte säga att det finns ett SIS. Det finns 21 institutioner, och de är liksom separata öar. På vissa så ser personalen det nödvändigt att ta till de här tvångsåtgärderna gång på gång på gång, medan på andra så är det inte nödvändigt alls. Och samma ungdom kan komma från ett SIS-hem där den har ansetts vara så våldsam att den blir nedlagd flera gånger per dag, komma till ett annat SIS-hem och inte bli nedlagd alls. Och det är samma sak med Nadja då, att på hennes tredje placering så anses hon inte längre vara våldsam, fastän det är samma ungdom.
Mm.
Ja, och så de andra som jag har pratat med är då Nadjas mamma Sara. För att jag och Sabina Björk då, som skrev boken ihop, vi tänkte att det här saknas i debatten, föräldraperspektivet på hur är det att ha ett barn som är placerat på SIS, när du som förälder helt tappar kontrollen över vad som händer, och det enda du hör då, det är ju liksom de här historierna om våld från personalen. Hur är det för en förälder att sitta och vara helt maktlös i den situationen? Vi har ju då intervjuat, eller jag har intervjuat den här mamman om detta. Och den tredje personen som jag intervjuar är Mariam, som har spenderat hela sin ungdomstid på SIS. Hon blev placerad första gången när hon var 13 och har kommit ut när hon var 20. Och hon hamnade ju på SIS efter att hon också uppvisade ett sånt här skadligt beteende mot sig själv. Men hon är inte dömd för brott, utan hon har ju liksom haft problem med droger, problem med sexuellt utagerande beteende, som man säger. Och det resulterade i en placering på SIS som fortgick under hela hennes tonårstid, helt enkelt.
Mm. Så det är egentligen två flickor, så att säga.
Ja, jag har intervjuat två flickor och en förälder. Mm. Och sen har jag ju intervjuat en behandlingsassistent och en socialsekreterare. Alltså människor med olika insikter kring hur det är att jobba med SIS eller att vara på SIS.
Om man pratar om lite mer statistik eller övergripande bevis som pekar på missförhållanden förutom alltså enskilda berättelser. Jag tänker det finns ju alltid negativa berättelser från alla verksamheter. Vad är det som pekar på i det stora att det här är någonting som är utbrett problem, att det inte fungerar?
Ja, alltså vi har gjort en egen undersökning i boken där vi har tagit fram alla anmälningar från barn och unga om våld från personal. Vi har tagit fram anmälningar till IVO, till SIS själva, till polisen. Och då får man också komma ihåg att väldigt, väldigt många händelser leder inte till en anmälan. Alltså även om personalen har eventuellt varit mer hårdhänt än vad man skulle, och även om barn och unga får skador, så är det väldigt många händelser som aldrig någonsin anmäls. Men vi har tagit fram i alla fall de som har anmälts, och där har vi kunnat se att det kommer in i snitt en anmälan om dagen från barn och unga på SIS, från de här 1000, om övervåld från personal. Och där har min medförfattare en ganska bra exempel. Alltså så här, säg att man har barn som går på en skola med 1000 elever. Från de här barnen då så kommer det in en anmälan om dagen om att lärare har hållit fast dem eller isolerat dem eller slagit dem eller tagit strypgrepp på dem om dagen. Alltså en anmälan om dagen. Och utöver detta så kommer det in 5 anmälningar i månaden om att lärare ska ha tafsat eller våldtagit eleverna. Vem hade varit okej med att ha sitt barn på en skola där anmälningsstatistiken ser ut så? Ingen, tror jag. Och det är ungefär där som, för all, egentligen i teorin så är ju all form av barnaga i Sverige förbjudet. Men när barn och unga blir utsatta för våld på SIS-hem så är det lagligt. Det är sanktionerat av staten, vilket innebär att vi har barn och unga i samhället som inte får utsättas för våld. Och sen har vi barn och unga på SIS som får utsättas för våld.
Mm.
Och det är ju en diskrepans som är ganska märklig i en stat som Sverige.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Yeah.
Vi kanske ska komma in på det, vad det egentligen som är lagligt mer exakt. Alltså, vad är det de får göra?
Alltså, det heter ju särskilda befogenheter som SIS har. Det ena av dem är ju befogenheten att avskilja, vilket innebär att man får lov att isolera barn och unga. Men för att den unga ska hamna i isoleringscellen så måste den ju tas dit på något sätt. Det är inte så att de går frivilligt, för själva isoleringen är ju baserad på att någonting har hänt som har gjort att barnet eller tonåringen då har blivit arg och kanske varit utåtagerande verbalt eller fysiskt. Så det är klart att man kan inte bara be dem, kan du vara snäll och gå in i avskiljningsrummet där borta, som är ju då isoleringscellen.
Mm.
Utan då måste ju personalen ta barnet eller ungdomen dit. Och det är där det lagliga våldet kommer in, för då har de rätt att hålla fast och transportera. Och det är där som barn och unga säger att det är där våldet och övervåldet kommer in. Ja, men tänk dig själv att du är en 12-årig tjej och så kommer det 4 manliga vuxna personal och tar tag i varsin arm och varsitt ben. Det kan man ju förstå är ganska traumatiskt, även om allting går rätt till. Och i boken kan vi ju visa då att väldigt, väldigt ofta så går ju inte de här avskiljningssituationerna rätt till. Och det finns 2 versioner av vad det är som har skett.
Mm.
Så det är ju den ena särskilda befogenheten. En annan särskild befogenhet som finns på SIS, det är ju det här med VIE, alltså vård i enskildhet. Då man helt enkelt isolerar ett barn eller en ungdom till ett boenderum och den får bara ha kontakt med personal. Man får liksom inte ha kontakt med någon annan. Och tanken är att de ska ha tillgång till personal dygnet runt, men så är det ju inte i verkligheten, utan ofta så sitter de ju själva isolerade där i timmar. Och de här vård i enskildhet, det finns liksom ingen gräns för hur länge det kan pågå. En isolering i ett avskiljningsrum får pågå i längst 4 timmar, men vård i enskildhet kan pågå hur länge som helst. Och det finns ju exempel där det har pågått i åratal.
Om jag ska vara lite djävulens advokat, det är min uppgift här. Jag tänker när man läser den också då, ett annat perspektiv, det är om man när man tänker så här, det kanske är en konstig jämförelse, men det ligger någonting i, om man tänker så här, dörrvakter på krogen, ordningsvakter så. Lite här och där så blir de anklagade för övervåld och så där, eller att de har varit våldsamma. Och då är det ju nästan alltid så att den som blir utsatt blir ju där, jag gjorde ingenting, de hoppar på mig och vakterna säger något annat och så där. Samtidigt är det inte så att när jag går dit eller du går dit, det är inte så att vi blir hoppåpade vakter för ingenting. Alltså de är ju inte helt oskyldiga, alltså om man hårdrar det.
Mm.
Man undrar ju här också, alltså det är inga duvungar heller.
Nej.
Så att det är alltid det här, förstår du vad jag menar? Jag bara tänker på den.
Jag fattar alltså, vad du menar.
Men såklart är det ju, det förstår ju alla att fyra män hoppar på en 12-årig flicka är ju en sak. Men just det här med bara att de generellt är de ju inte helt, sitter där och liksom spelar schack.
Nej, precis. Men där kommer du ju in på en av de här budskapen i budskapsslingan. Alltså svår målgrupp. Absolut, det är en jättesvår målgrupp och de här ungarna är säkert för jävliga att ha att göra med. Men vi har ju en lagstiftning som säger att man får inte lov att utöva våld mot barn. Och det är samma barn som finns, som jag sa, i skolan. Och där får ju inte lärare hålla fast dem eller slänga in dem i ett rum. Det är samma barn som bor på HVB-hem. Där har de inte heller någon laglig rätt att sätta sig på dem eller isolera dem eller göra ben- och armlås på dem. Det är alltså samma barn vi pratar om som från ena sidan av SIS-stängslet har rättigheter och skydd mot våld. Men när de går över gränsen och går in på SIS så har de inte den rättigheten längre. Och det kan ju säkert vara så att personal ofta har fog för att agera på ett visst sätt. Men där kan vi ju återigen se att det finns rapporter som SIS själva har sammanställt som visar på att personal vid vissa SIS-hem har utövat ett övervåld. Till exempel de SIS-hemmen som har stängt Sundbo, Björkbacken. Så att det kan vi ju se att SIS har själva fastställt att det utövas ett oproportionerligt våld vid vissa ungdomshem. Det här också med att vi kan se, och Nadja är inte ett enskilt exempel, det här händer gång på gång, att ungdomar placeras vid vissa ungdomshem som är kända för att här blir man avskild, eller så här, man blir nedbrottad, man blir isolerad. Och då blir de det. Och sen så förflyttas de till ett annat ungdomshem. Samma person, det kan gå några timmar emellan. Samma ungdom blir inte avskild på det nya boendet. För där är det inte den typen av arbetsmetoder som tillämpas. Så det kan ju inte vara så att det ska vara ett lotteri när du som barn eller ungdom hamnar i statlig vård. Om du hamnar här så blir du utsatt för våld, men om du hamnar här så blir du det inte. Det är ju så rättsosäkert så att det är som ett hån.
Ja, man kan gissa att det är väldigt personberoende, olika kulturer på olika institutioner på olika platser. Vi ska säga någonting också om det här med, du var inne på det förut med vård, alltså vad det egentligen går ut på någonstans, även om det i praktiken är förvaring. Det kostar ju oerhört mycket pengar, det är alltså per dygn 12 000 kronor.
Ja, i snitt. Men det finns också väldigt mycket dyrare platser. Exempelvis SFA, alltså särskilt förstärkt avdelning. Där är det uppemot 20 000 per dygn, om inte mer.
Ja, det är helt sanslöst egentligen. Och om man jämför då med till exempel häkte, det är alltså vuxna personer då, sitter i häkte, 3 500 kronor och på anstalt 3 800 kronor per dygn. Bara som en snabb jämförelse. Men det är otroliga pengar. Alltså, om man säger 12 000. Dels kan man undra, vad är det som kostar så otroligt mycket pengar? Och sen att det här ska ju då innebära vård som inte riktigt blir den vård, alltså tillgång till psykologer och så vidare.
Nej, men det är ju också intressant. Och den frågan ställde ju vi till SIS när vi arbetade med researchen kring den här boken. Vi bad ju att få veta hur mycket vård och behandling som är ett huvuduppdrag. Hur mycket av det tillhandahåller ni per år? Här blev det ju oerhört spännande, för då säger SIS att det vet de inte. När jag ber att få ut Nadjas journal för att se liksom hur många psykologtimmar har hon fått, vilken annan typ av behandling har de gett till henne under hennes åratal i SIS-vård, då kan de inte berätta det heller. Och när jag intervjuar GD så säger även hon till mig att SIS kan inte redovisa hur mycket vård och behandling som ges. Men enligt alla som jag har pratat med så är det ju otroligt lite. I exemplet med Nadja, när hon först placerades som 11-åring, så ringde ju hennes mamma till SIS efter några månader och frågade varför har hon inte fått träffa psykologen en enda gång. Och då säger SIS, att, eller psykologen själv säger, att jag har alltså två avdelningar att ta hand om själv. Jag måste prioritera bort, så jag har prioriterat bort din dotter. Och så ser det ut genomgående över SIS, att det är extremt lite vård som ges. Utan det som du säger, det handlar om förvaring. Och då kan man ju verkligen undra vad de här 12 000 används till.
För det är ändå kö. Alla kommer inte in. Det är kö att...
Mm. Men speciellt eftersom SIS i genomsnitt stänger ju ett hem per år för att missförhållandena blir så stora. Exempelvis Björkbacken fick ju stänga. Andra hem har ju stängt också. Så att det finns ju bara 21 ungdomshem kvar nu. Och som det ser ut så kommer nog ytterligare en eller två att stänga i år.
Det är ju konstigt eftersom alla andra myndigheter får ju skära ner och man granskar ganska hårt med pengarna och budgetar, men här slösas lite om man inte vet vad pengarna, det borde vara politiskt, borde vara av politiskt intresse av att, hallå där, vad gör ni med pengarna?
Och det är det. Riksrevisionen tittar på det just nu för att se hur mycket vård och behandling ger SIS för alla de här 2,7 miljarder för 2022. Mm. Hur mycket vård och behandling fick vi skattebetalare för det? Så Riksrevisionen ska komma med sin slutrapport inom det närmaste. Och om jag får säga så tror jag att de har fått samma svar som vi, att det går inte att redovisa det. För att det sammanställs inte.
Nej, men det borde ju vara ett stort intresse av att de ska vårdas och komma ut och inte kosta samhället de pengarna längre. Alltså bara det ekonomiska borde varit ett incitament.
Ja.
Kan man ju tänka sig.
Men exempelvis Mariam som jag intervjuar i boken, hon spenderar ju nästan 7 år på SIS. Och när jag ber att få ut hur mycket vård och behandling hon har fått med hjälp av en fullmakt så går inte det. Och det enda som står i journalen när hon fyller 20, lägligt nog när hon inte längre ska vara placerad på SIS, är att hon är färdigbehandlad. Men var i behandlingen har bestått, det kan man inte berätta.
Mm.
Och hon kan inte heller berätta det, för hon upplever ju inte att hon har fått någon behandling överhuvudtaget. Hon upplever att hon har blivit förvarad under hela sin tonårstid.
Och när det gäller då utbildad personal så är... När man tittar på statistiken och hur utbildningsnivån på personalen så uppnår inte den grunden för vad den egentligen ska göra.
Nej, alltså Socialstyrelsen och SIS har satt upp som mål att man ska ha minst en 2-årig eftergymnasial utbildning för att få lov att jobba på SIS. Och det är lågt om man ser till internationellt sett hur det ser ut för att få jobba med barn och unga med svåra psykiska problem, så ska man ju egentligen ha en betydligt högre utbildning, men det är inte det som krävs i Sverige. Men inte ens de lågt ställda kraven efterlevs, utan vi har gjort en egen koll av detta i boken och våra siffror visar att 2 av 3 lever upp till den här standarden. Alltså 60% ungefär har en 2-årig eftergymnasial utbildning. Och det här är ju siffror då från SIS själva. Alltså från varje enskilt ungdomshem. Så det är inte säkerställda siffror. Och tidigare forskning har visat att drygt hälften av personalen har den utbildningsnivå som krävs. Och det intressanta är också att vi har tagit fram siffror för kön och ålder på de som arbetar på SIS. Och 70% av personalstyrkan utgörs av män, vilket också går helt emot resten av vårdsektorn. För där ser det ut precis tvärtom. Där är det 70-80% kvinnor. Och ofta så är det också unga män. Och de hemmen som har väldigt höga avskiljningstal, där har vi kunnat se att personalstyrkan utgörs av en huvuddel av yngre män. Alltså 19-25-åringar. Och det kan man ju också tänka sig, att en 19-25-årig man med bara en gymnasieutbildning ska alltså ta hand om 12-åriga flickor med neuropsykiatriska diagnoser och trauma. Jag kan inte se hur det ska falla väl ut i det långa loppet.
Vad är din bild av de som jobbar där, eller vad har du fått för bild?
Alltså, det går inte heller att säga att det finns en bild. Jag intervjuar ju en behandlingspersonal i boken som... Min bild är att det finns två läger av personal. Det finns de som brinner för sitt arbete och tänker att det de gör är, alltså de ska ge vård och behandling och att man använder sig av ett lågaffektivt bemötande och att man ser på barn och unga som någon som är i behov av hjälp och stöd. Och sen finns det personal som ser det som sin uppgift att uppfostra de här barnen och unga som kanske inte tror på att diagnoser är någonting som man behöver ta hänsyn till eller som man behöver anpassa sitt eget beteende. Och det kan man också se i utredningar kring de hem som det har gått väldigt dåligt för, exempelvis Björkbacken eller Sundbo, att SIS själva kommer fram till att det finns de här två grupperingar bland personalen och de klatschar väldigt ofta. De två personalgrupperna går inte ihop för att deras syn på sitt uppdrag är så diametralt olika att de kan liksom inte jobba tillsammans. Och det ser man, eller det skulle jag tro i alla fall, att man kan se att det är den personalen som ser det som sin uppgift att uppfostra med mer eller mindre våldsamma metoder. Det är ju de som oftare är inblandade i de här avskiljningssituationerna.
Det handlar ju också mycket om utbildning och kompetens.
Inte bara, för vi har ju sett att några av de hem som har de absolut lägsta avskiljningstalen är också någon av de hem som har väldigt hög andel obehörig personal. Så det handlar snarare om en kultur på den institutionen eller den avdelningen och ledarskapet framför allt. Alltså, vad är det cheferna förmedlar till sina anställda? För det har vi ju också sett att om ledarskapet ser på uppdraget på ett visst sätt som uppfostrande och förvarande, så kommer ju det också sippra ner på golvet till behandlingsassistenterna.
Mm. Hur länge är de som åker in på SIS, hur länge är de där? För det känns ju så, när man läser så är det så oerhört, vissa är det flera år och någon annan kortare. Det jag gissar att det egentligen ska hänga ihop med någon typ av behandling, men eftersom den är lite oklar.
Nu kan inte jag de siffrorna i huvudet, jag har glömt det, hur länge som är snitttiden. Men det man kan se, det är ju då att de som har stor problematik och blir utsatta för de här avskiljningarna, de kommer ju tillbaka hela tiden, för de får ju ingen hjälp, de får ju ingen behandling. Så det är klart att när de kommer ut sen i samhället så fortsätter ju de med sin destruktiva beteende. Mm. Och då ser socialtjänsten ingen annan utväg än att placera dem igen.
Mm.
Och det blir liksom som en sån här ond spiral där de blir placerade. Om de har tur så blir de inte utsatta för våld, men de får inte heller någon vård. Och sen så är de där i några månader. I Nadjas fall exempelvis så var ju alla hennes tre första placeringar ungefär 9 månader långa. Efter första placeringen då på Björkbacken kom hon ut. Hon var ute i 2 veckor. Fortsatte ju precis på samma sätt som tidigare. Och socialtjänsten efter 2 veckor beslutade för att placera henne igen. Så ja, det blir en sån här spiral.
Vi kan säga någonting om sexuella övergrepp också, som du har ett kapitel om.
Mm.
För där finns det ju exempel på där det har förekommit och även någon enstaka exempel på någon som har blivit dömd för det.
Ja, det är ungefär en per år, en behandlingspersonal per år som blir dömd för sexuella övergrepp på de som är inlåsta på SIS. Och då är det ju våldtäkt mot barn som blir benämningen.
Mm. Det i sig låter ju ganska lite, en per år.
Ja. Då får vi också komma ihåg att de här flickorna som är, för det är ju oftast flickor som blir utsatta för de sexuella övergreppen på SIS, de flickorna har ju extremt låg trovärdighet. Vi vet ju att det är svårt att anmäla och få till en fällande dom för oss vanliga, så att säga, för att det är ett så svårt brott att bevisa och leda hela vägen, alltså upp i domstol och få en fällande dom, det vet vi. Då ska vi också komma ihåg att de här flickorna, de är isolerade på SIS, det finns inga vittnen, de har väldigt låg trovärdighet, när de försöker larma så blir de väldigt ofta inte trodda, och blir de ens trodda så är det ofta som det inte ens leder till en anmälan från SIS sida, även fast deras riktlinjer säger att alla sexualbrott ska anmälas utan att ens liksom tänka två gånger på det, för att det ska utredas. Det är ju bara i teorin. I praktiken blir det att oftast så anmäls inte misstänkta sexualbrott på SIS. Så egentligen att ett per år leder till en fällande dom är ju egentligen helt fantastiskt. Så vi kan ju bara tänka oss hur stort mörkertalet egentligen är. Men vi vet att det kommer in 5 anmälningar i månaden om sexuella övergrepp på SIS. Och då är det 350 flickor det handlar om. 350 flickor, 5 per månad larmar om sexuella övergrepp. Och då har de larmat så intensivt att det faktiskt har gått till att det har blivit en anmälan.
Mm.
Hur många som blir utsatta och som inte blir trodda, det går inte att säga.
Och man får ju bilden av att vi är väldigt mycket stängda dörrar. Alltså utifrån sett, vad är det som händer där inne egentligen som du sa? Det är svårt att både liksom granskning och insyn och allting rapporteras inte. Man får en bild av att det är en organisation med väldigt mycket stängda dörrar på många sätt.
Ja, och det vittnar ju barnrättsorganisationer om, tillsynsmyndigheter, journalister, alltså alla vittnar ju om att det här är ju liksom en skyddad verkstad. Det är jättesvårt att få insyn på SIS och få komma in och träffa de här barnen och ungdomarna. Och även när man gör det, och det kommer ju larmrapporter i media hela tiden om situationen på SIS. Men de blir ju ändå inte trodda även när de larmar. Nej. Så det är svårt att komma åt dem, eller komma till dem, komma in och få prata med dem. Och när man väl får det så blir de ändå inte trodda.
Det är ingen högt prioriterad fråga för politikerna, verkar det som.
Nej, med tanke på att det här har pågått i 30 år. Och det är ju, visst, på senare tid, sen 2019 ungefär, så har ju problemen på SIS eskalerat lavinartat. Men det är ju inte första gången SIS har problem. Det har ju liksom ältats. Vi har ju fått väldigt hård kritik, bland annat från FNs barnrättskommitté, för, ja, men som jag sa, att man gör ju skillnad på barn och barn. Ett barn utanför SIS har rättigheter och skyddas från våld, medan ett barn inne på SIS inte har det. Och det har vi fått jättehård kritik för.
Mm.
Och det här är ju politikerna medvetna om, och det har ju varit regeringar från höger till vänster som har diskuterat detta och sagt att man ska förbjuda avskiljningar eller man ska minska avskiljningar. Och SIS har fått i uppdrag att minska avskiljningar, men ingenting händer. Och 2023 var året då alltså avskiljningsstatistiken var högst i myndighetens historia. Trots att man har jobbat på det så att säga i 10 års tid minst.
Och nu senast i februari i år, alltså 5 februari, som kallade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall till pressträff. Och vad meddelade de då?
Ja, de meddelades det att SIS ska reformeras i grunden. För första gången så tar politikerna faktiskt ett krafttag, kan man säga. Man har tillsatt en särskild utredare, man ska byta namn på myndigheten, och det är väl egentligen vad vi vet i nuläget, att det är det som ska ske, och det ska ske i rekordfart. Det ska ta ett år. Från vad jag har hört så har de inte ens påbörjat arbetet än, så de har ett stort arbete framför sig. Men vad det här kommer leda till, alltså visst, det är ju fint att man ska reformera, men det kommer ju ta många år tills någonting nytt är på plats. Och fram tills dess så kommer ju de här missförhållandena som finns på SIS att fortsätta. Och vem som tar ansvar för det, det är ju däremot en fråga som ingen vill kännas vid. En stor del av boken handlar ju om ansvaret. Alltså det här avsaknaden av ansvar för det som sker just nu. För vi vet ju att det pågår missförhållanden. Vi vet det, vi behöver ju inte ens gissa. Och vi vet att barn och unga som placeras på SIS blir utsatta för våld. Lagligt och olagligt. Och samtidigt som vi vet detta så är det ändå ingen som sätter ner foten och säger att det här måste ta slut nu. Utan nu har man tillsatt en reformutredning, får vi se vad den kommer fram till. Och sen kommer det ta ett antal år, och sen kanske man byter namn på myndigheten. Men vem ska ta ansvar för att vi vet att barn utsätts för våld just nu? Det är det ingen som vill svara på.
Jag brukar avsluta med frågan, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
Boken är ju ett bra plats att börja, för att vi verkligen går igenom vad SIS är, vad avskiljningar är, var i problematiken ligger. Och sen så, det finns ju inga fler böcker om SIS, men däremot så finns det ju väldigt många bra granskningar som har gjorts av bland annat Sveriges Radio. Och om man är intresserad av att ta del av mer personliga historier så finns det ju väldigt mycket bra journalistiskt arbete som man bara kan googla på.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon mer fråga till dig, vad hittar man dig?
Då får man gärna mejla valeria.helander@gmail.com.
Härligt. Tack för att du är med.
Tack.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Lärare från Lärda av och med mig, Fredrik Killeborg. För dig som gillar vad du hör så får du gärna ge ett betyg och recension i din podcastspelare. Det hjälper podden att få spridning. Och hör gärna av dig till mig. Jag tycker det är jättekul med feedback, frågor, tips, idéer. Och till sist så finns det då möjlighet att följa podden via Patreon numera. Då får man lyssna reklamfritt och få ta del av bonusinnehåll som jag bara kommer lägga ut där. För 30 eller 50 kronor i månaden så ger du ett stort bidrag för mig att kunna jobba mer med podden och utveckla materialet ytterligare. Så tack till dig som väljer att göra det. Vi hörs. Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.